Vad vi gör här, ett trendbrott. Men kanske därför är det lite småknördigt. Alla tycker inte att det är ett trendbrott, men om man jämför med den ström som går över vårt land så är det här ett trendbrott. För vi är ganska så stenhård i det här att vi ska fokusera på Kristus och korset och Guds eget ord, inte så mycket andra skrifter och tolkningar. Om du ser ute i vad som händer på bloggar och överallt, så är det en massa andra idéer som flyter omkring. Och det är också det som den här visionen har gått ut på, som vi håller på med här. Att inte längre delta i det här som blir så suddigt. Det kanske är rätt någon gång, men det känns lite chansartat. När vi har det här som Gud har givit oss att hålla oss till, ja, då tror jag nog att vi ska försöka uppskatta den också och hålla fast vid den. Kanske strida lite för den. För att starta ett sånt här projekt mitt i Örnsköldsvik, det är i minst sagt inte det lättaste. Det brukar bli lite svårigheter på den vägen. Men Gud är med oss och Gud är god. Och vad han har för syften med allting, det får vi se så småningom. Men det är inga dåliga syften. Men det är en tid av uthållighet naturligtvis och tålamod. Och ibland blir vi väldigt trött och tveksam och tvivels får vi också. Precis som det ska vara. För är det någonting äkta och är det någonting riktigt i tron, då har det den här kastningarna hit och dit. Det finns tvivel med ibland. Och så finns det seger. Och så är man trött och så ibland blir man pigg och så allting det här. Då är det levande. Det är ingen robot som man har tryckt på en knapp, programmerat, nu ska det bli så här. Nej, det är ett levande liv som en människa har fått att förvalta. Vi, nämligen. Vi är en del av Guds kropp på den här orten, i det här. Var och en är det. Vi är inte huvudet. Det är han där uppe. Men vi är en del av hans kropp. När Jesus korsfästes, då börjar ju allt i liten skala. Han gick och plockade ut en lärjunge först, en till sen, och till slut var de 12. Och vid ett tillfälle så var de 72. Men den här innersta kretsen kring Jesus, de var 12 då. Och så var det kanske 3-4 stycken till då, som var ytterligare innersta krets då. Och det var den här stilla begynnelsens tid. Och det var inte fy skam, skulle jag vilja säga. För idag är det miljarder människor som är troende på Gud. Det har hållit i över 2000 år. Den lilla begynnelsen, för att den var rätt. Den går inte att knuffa omkull. Jag vet, det finns många sådana här stora projekt som olika människor har hittat på. Jag tar som Hitler som skulle bygga upp tusenårsriket på sitt sätt. Ja, han höll på 6 år och sen kraschade allt. Eller 6, han höll på mer naturligtvis innan krigen var. Och så där går det. Romariket som fanns en gång i tiden byggde upp med sina egna idéer och satte in Caesar som gud. Och vart är Romariket idag? Vi ser ruinerna efter Colosseum och så vidare. Det finns inte kvar på samma sätt. Det går att bli ganska så stor med världens makt, men det rasar när det blir tillräckligt stort. Guds rike rasar aldrig, hur stort det än blir. Och det går aldrig under hur litet det än blir. Och det ska ni tänka på själva också, hur vår Gud är. Alltså ibland så kan vi känna oss uttröttad, utpumpad och bara tväles. Och då heter det så här att Herren, han släcker aldrig ut en tynande veke. Det finns människor runt omkring oss. Det finns många som är på det viset idag. Att när de säger, nu är det en svag individ här, då hoppar de på. Men Gud gör inte så. En tynande veke, det släcker inte Gud ut. Utan han ger mer liv istället. Och det kan vara ganska bra ibland att vara med tynande veken. För då kanske man har tappat någonting av, ja, vadå, någon kraft, kanske något kötsligt. Och har man levt på det under lång tid, ja, då blir det nog så att man känner sig lite hängig och dålig ett tag. Men när Gud kommer med sitt, då finns ju utrymme då för det Gud har tänkt istället. och så får det växa till någonting. En slags andlig operation. Någonting tas bort och Gud lägger in sitt. Det brukar kallas för helgelse det där. Nåväl. Att bekämpa evangelium har jag ju varit en som har gjort då, på mitt sätt. Och det är många människor som har gjort så. Paulus var en som var vis i den här världen. Han var ju en väldigt hög ämbetsman, Paulus. Han hade mycket makt och myndighet och han var en av de högre utbildade, så att säga, i Israel på den tiden. Han hade stort mandat att agera och han betjänade ju fariseernas intressen då och lagens intressen. Och på det blir man nog ganska rik, tror jag. Man får bo i väldigt fina stora hus och man har bra pondus och folk tvingas se upp till ändå. Så levde han och förföljde de kristna. Döda dem. Det var en sport för han liksom att förfölja de kristna. Han fick en fjäder i hatten av sina herrar där bak som belönade honom säkert för varje kristen han fick livet ur. Sprang omkring där och sökte rätt på dem för att de hade fel, tyckte han. Till slut då mötte ju Paulus Jesus. Men det var inte Paulus som sökte Jesus. Det var Jesus som sökte Paulus. På vägen där så uppenbarade sig helt plötsligt Gud för Paulus. Denna mordlystna galning fick möta Jesus. Men sån ljus och sån kraft så att han förlorade synen. Han var blind av det han såg. Så slappade han iväg och åkte in till och la sitt rum någonstans. Och låg där. Och han visste att den som han förföljde hade talat till han i detta kraftiga ljus. Och den karln var fullständigt söndermosad. Inte av något ont, men han hade fått sett Guds ljus. Och med det mörker han själv var, så kan man förstå att det var ordentliga konsekvenser. Efter 3 dagar då sände Gud en lärjunge som fick be för han och så fick han synen tillbaka. Och det var ju bra att den lärjungen då var lydig. Det var mycket som ska stämma. Och då tog han upp sen och de kristna då. Fast det är klart, de redan kristna var ju tveksamma till Paulus, för de visste ju vad han hade gjort. Så då tror jag att de gick där och var tveksamma och lite smårädd för karln och vad gör han egentligen. Men det bekom inte han. Han hade fått sitt uppdrag definierat av Gud. Och han skulle ju inte heller vara i Jerusalem i första hand, utan han skulle vara för de hedna kristna och gå ut med evangeliet dit. Det är om denna man, Paulus, som jag skulle citera lite idag, som han då har skrivit i Bibeln. Då ska ni veta om det, alltså, den som skriver de här orden, han har alltså varit en mördare. Han har mördat kristna. Han har mött Gud så att han själv varit blind, fullständigt omvänd och fylld med en helt ny kraft. Och sen börjar han att betjäna Gud istället. Han var alltså så fullständigt förlåten. Tänker så. Han var en mördare. Knepet var folk Gud använde för urval av folk egentligen. Han valde Paulus och det var en mördare. Ja, så är vår Gud. Så stor är Guds nåd och barmhärtighet. Så det förvandlade mest förhärdade. Paulus var helt förvandlad. Nu kan man läsa i 1 Korinthierbrevet 1 och 18. Det här är alltså Paulus som skriver det här. Världens visdom och korsets dårskap. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Korset är detsamma. Det är ett kors som Paulus pratar om. Det kan bli 2 olika typer av reaktioner från människor beroende på hur man är. En del tycker att det är en dårskap. Och det är de som går förtappade, som går förlorade, som tycker så. De gör det redan innan de har gått förlorade. För de går redan på den vägen. Men vi som har lämnat vårt liv till Jesus och vet vad korset står för och har fått det uppenbarat för oss. För oss är det en kraft och en räddning till evigt liv. Men det är samma kors. Folk reagerar olika på denna Dårskap, säger världen. Tack och lov, säger vi. Och den här förföljelsen, den fick ju Jesus först uppleva. Och kristenheten har fått uppleva den i alla tider. Korsets dårskap. Alltså till och med kyrkorna. Jag vet, det var inte länge sedan det var en dam i Svenska kyrkan, en präst som tyckte vi skulle sluta prata om synd och allting sånt där. För det passade inte in, det var omodernt. Jaha, hur ska folk bli rädda då? Vad har hon på den platsen att göra? Vad är det för en präst? Det är inte Guds präst i varje fall, det är så mycket kan man ju säga. Hon kanske hoppas hon är en Paulus, kvinnlig Paulus. Som håller på att följa evangelium på det viset. Så att hon en dag bara stryper in en väg och blir fullständigt blind. Och sen blir hon vänd. Man kan ju hoppas så. Men man ska höra mycket innan öronen ramlar av. Jag fortsätter här. Det står ju skrivet. Jag ska göra de visas visdom om intet. Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är denna världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Världens vishet är ingenting som Gud ser som någon fördel direkt. Och jag måste ju säga som så att, ska vi göra det? Alltså mänskligheten har ju blivit jätteduktig på mycket saker och ting. Vi skickar folk till månen, vi håller på att genmanipulera olika grödor så det växer fast det är omöjligt. Vi tillverkar atomvapen. Vi kan en hel del. Jag tror inte Jesus skulle satsa på någon atomvapenfabrik. Det måste vara något annat som driver till det. Men visst är det vishet att kunna gå in och både se i generna. De lär sig, så här har Gud konstruerat. Så här har Gud skapat. Han har gjort en genkedja. Och så här har Gud gjort med atomerna. Och människan har lärt sig att klyva den för att frigöra en massa energi. Men de ser inte att det här är skapat av någonting fantastiskt, evigt och stort. Nämligen vår Herre och Gud. De ser bara det här och ska lista ut hur kan vi utnyttja det till energiutvinning tyckte man väl. Men det blev kärnvapen. Typiskt människan. Och det undrar jag, hur vist är det? Hur vist är det? När vi vet i förväg. Jag förstår Albert Einstein som drog igång mycket här. Han ville ju liksom backa ur han när han insåg den här kunskapen kan inte människan hantera. Det kommer att bli vapenet av det. Det trodde ju han. Och han fick ju helt rätt. Men det var för sent då. Eller hur gör vi människor på den här jorden? Ni vet att Johnny Widell har en titel på sin första skrift som han gjorde. Den heter att världen är slut 2014. Jag vill säga att Johnny, det är många som läser den boken fel. De tror att det står så här att Jesus kommer tillbaka 2014. Det har Johnny aldrig skrivit. Han skriver att världen är slut. Och på ett vis har han rätt. Vi vet inte än om han är helt rätt. Men i slutet på 2011, november 2011, då för första gången på denna jordens historia och mänsklighetens historia, då gick jorden över på minuskonto. Fram till dess har vi alltid stått på pluskonto. Och då är det frågan om mat och energi. Alltså vår planet producerar tillräckligt med mat och energi för att täcka all jordens behov. Från november 2011 så gör vi inte längre det. Idag producerar vi inte mat att räcka åt alla människor. Men det har väl funnits svält förut, säger du då, någon. Ja, men produktionen, vi producerar tillräckligt med mat. Men det är inte alla som får det. Om de rika länderna kunde dela med sig av sitt överskott istället för att bränna upp det, så skulle inte svälten ha varit där. Men nu är det så för första, och det har aldrig hänt förut. Men vi har levt det där sedan 2011. Vår planet producerar inte längre så mycket som behövs för människor i form av energi och mat. Det har aldrig hänt förut. Så det är frågan om hur fel han har, Johnny. Jag tror inte han har så fel i det. Sen hur snabbt det här går, det vet vi ju inte. Men en sån där spiral ramlar på så. Någon lösning brukar ju alltid komma. Människan hittar oftast på något stort krig när det blir såna här saker. Och så får det starta om från nytt då. Vi kanske är där nu. Men då ska vi veta om att blir sånt krig av den digniteten som ska leda till Harmageddon, då har vi absolut ingen som helst skäl att vara rädd. För det är det vi längtar till. Det är då vi ska få se Herren Jesus komma tillbaka. Då sätter han ner sina fötter på Oljeberget så att Oljeberget spricker mitt i tu. Sen går han ut till Harmageddon och besegrar allt det onda och kastar ner allt det onda och binder allt det onda så det finns inte kvar sen. Inte på jordens yta i varje fall. Tänker. Finns inga sjukdomar kvar. Finns ingen ondska kvar. Det finns ingen svält kvar. Det finns ingen död kvar. Vi vet ju ingenting om hur sånt ser ut. Jag har väl aldrig varit med om det sånt. Men ja, vi kommer kanske att vara med om det. Och är vi med i ingången till det, då kommer vi att vara kvar 1000 år till. För när allt det onda är borta, då kan vi inte tas bort. Varken död eller sjukdomar finns ju. Ja, men tänker. Och ni som har haft verk i många år. Vad underbart, Barbro. Då ska du få flöda fram på de här sommarängarna som en liten fjäril på nytt. Dansa på där så här lite fint. Och det gör inte ett dugg ont. Det är möjligt. Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud. Alltså jag har påstått någon gång. Det här, när människan tittar in i atomen, då tittar vi efter på hur Gud har gjort. Men vi ser inte att det här är skapat. Alla forskare och allting är så fascinerade över hur det här, hur fungerar det. Och vi säger som grekerna, de börjar ju med, man har ju alltid sökt liksom efter den minsta beståndsdelen. De här gamla, vad heter de nu, Aristoteles och de här. De pratar ju om luft, vatten, jord och eld. Det var de fyra grundelementen. Sen kom det faktiskt på någon så här som började prata om en atom. Det betyder minsta beståndsdel, det ordet. Men den läran slogs bort ett antal hundra år. Och sen så dök den upp igen i lite modernare tid på medeltiden med atom. Då trodde vi människor att vi hittade den minsta beståndsdelen. Ja, sen kom det någon ny smarting på och tänkte, ja men en atom, det måste ju bestå av någonting. Ja visst, gjorde den det. Och då började man hitta atomkärnor med protoner, neutroner, neutriner och elektroner och sånt här. Och så, ja, nu har vi hittat minsta beståndsdelen. Så går det något decennium och så kommer någon ny, ja men, alltså de här protonerna, de måste ju bestå av någonting. Ja, så går man vidare och så har man hållit på så där. Så för några 20 år sedan då var det kvarkarna man höll på med då. Som var minsta beståndsdelarna där. Och sen frågade jag Ulf, min morbror som är högt bildad. Han är inte kristen men högt bildad igen. Och då frågade han för något år sedan, vad har han för teori nu? Ja, vad menar du? Ja, men vetenskapen kommer att söka i alla tider efter ytterligare en mindre beståndsdel. Ja, sen, menar du Higgspartikeln? Du som är kristen menar säkert det. Ja, varför säger du det, frågar jag. Ja, men det tror ju de är Gud. Ja, det är inte Gud, säger jag. Higgspartikeln, det är en teori. De har inte sett den än ens. Så vad är det annars? Ja, det är trådteorin, säger han då. Allt består av trådar då. Som är minsta beståndsdelen. Så nu är vi där. Och så här kommer det att fortsätta. Och det hemska med vetenskapen som är så vis och så kunnig att de inte ser Gud har gjort det här. Någonting fantastiskt intelligent har gjort så att det fungerar så här. Vi begriper det inte. Och Gud kommer aldrig att låta sig upptäckas på det där viset. Möjligen är det någon som säger att det här är så fascinerande så att de bara går till någon kyrka och frågar, har ni svaret? Ja, säger vi, gå till Johansson, han är inte klok. Han tror på korsets storskap. Han kan ge ett svar på det där. Ja, då säger man, det är Gud. Vad tror du vetenskapen är nöjd med det? Han ville ha långa utläggningar och matematiska beräkningar. Jag kommer bara säga, ja men det är Gud. Gå nu, hej, jag har annat att göra. Ett enkelt svar för en komplicerad människa, det brukar vara det bästa. Nåväl, tillbaka till Paulus. Till judarna begär tecken och grekerna de söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Alltså, vad gör Paulus? Ja, vad kan han göra? Han har mött Jesus och han varit blind en tid innan det här. Vad kan han göra? Det är allt han gör sen. Han går och berättar över hela världen om denne Jesus på olika sätt och vis. Och han som själv var en sån lärd och vis man och högt uppsatt går helt plötsligt och säger, det är en dårskap. Det är en dårskap. Det här är en dårskap också. Men den räddar. Men den här visheten som ni håller på med, den gör ingenting annat än den binder fast oss i det här jordiska. Och den dag vi ska komma hem så hoppas vi inte vi är så bunden i det jordiska. Då kanske vi sitter för hårt. Men korsets dårskap frigör ju från allt det här. Och korsets dårskap är en kraft. Det är verkligen en kraft. Den är inte någon sån här universalmedicin som vi kan använda exakt som vi önskar och behagar. Nej, men det kommer alltid ha en effekt i oss. Så länge vi tror. En del kan bli hel och upprättad av den. Läkedom från sjukdomar och cancer och vad som helst kan det åstadkomma. En del människor som är död kan få nytt liv. I korsets kraft. Gud kan förändra hela nationer och länder. Vilket har hänt tidigare med hjälp av korsets kraft. Det brukar inte krig lyckas med något särskilt bra. Korsets kraft gör så. Och framförallt så är vi förlåtna detta stora. Och varför är det så stort då? Jo, vi vet att den här jorden kommer att gå under en dag. Den räcker inte för evigt. Vi människor kommer inte att leva för evigt. Kommer att leva en 70-80 år. Så det är liksom frågan om vad blir det sen? Är det bara slut sen? Ja, det finns många som säger så. Humanismen tror jag säger väldigt ofta så. Mycket New Age-lärare har några andra varianter på någonting som inte jag skulle vilja vara med på. Men det kommer någonting sen. Den här staden som har gatstenar av guld. Om det någon skulle gilla guld så får ni nog bli ganska mätt på det där. Men där går det varken att köpa eller sälja. Det är alls en gratis. Och fritt och förintet, precis som Gud har tänkt. Så där kan man ha juveler och ädelstenar precis vart som helst. Det är ingen som skär det. För synden finns ju inte. Och dessutom är Gud allestädes närvarande där på ett sätt som inte vi kan tänka oss. Så det spelar ingen roll vilken glans och härlighet vi kommer att få se från någonting skapat eller guld eller ädelstenar. Så vi kommer inte att vara intresserade av det. För att titta på att det håller så ser vi Gud. Och då är det dit vi går. Och när vi går där och står där så går vi inte därifrån. För någon annan trycker på knappen. Själv kommer vi inte att göra det. För den härligheten är så fascinerande. Så bara att se den gör att man vill aldrig någonsin gå därifrån. Men vi har inte ord eller huvud eller känslor som man kan beskriva det. Tyvärr, gå inte det. Ingen har lyckats uppfinna de orden än. Och vår förmåga att ta emot en så stor uppenbarelse förmedlad på det här viset, det går inte. Men man kan ju få uppleva det som Paulus. Men då blir man blind ett tag. Men man behöver inte uppleva fullt ut så då. Men kanske lite måttligare. Man kanske blir lite halvdöv, eller vad heter det, halvblind eller någonting då. Men i varje fall någon effekt får i oss. Det är korsets dårskap. Gud själv kom ner. Han valde att dö för oss. Ja, försök att förklara det för en juridiskt vetenskaplig sinnad person. Han hittar inte paragraferna och teorierna stämmer inte med Einsteins relativitetsteori eller någonting. Så han kommer inte att förstå det. Nej, det gör inte vi heller. Men vi tror på det. Och det är vår räddning. Förstående kommer vi aldrig att göra. Och det är också det som är en del av världens vishet. Den ska alltid förstå. Men Guds dårskap, ja, den vill man gärna tro. Det är liksom skillnader i det där. Bröder, nu är jag på 26 versen. Bröder och systrar, syskon. Se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många var förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, det har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus. Som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Alltså, Gud vänder på det hela. Om Jesus skulle vilja komma till bönhuset här idag. Han har tagit bussen till station. Och så ska han ta sig sista biten hit. Och så vet han att här sitter några gubbar som har bilar. John har en ny fin Mercedes. Lennart har en liten bräcklig skapelse. Om han skulle då ringa till någon av våra mobiler och säga: hallå, kan du komma och hämta mig? Jag skulle vilja besöka er. Vem skulle han ringa till? Ja, John tipsar på Lennart. Ska vi rösta på något annat? Jag tror faktiskt så att han skulle göra det. För att när Jesus skulle in i Jerusalem, det fanns ju hästar på den tiden också. Men han valde en åsna. Han ville inte förhäva sig på något vis med sådana attiraljer. Det duger bra med en åsna. Och därför, Lennart, du har en bra bil. Men han skulle göra så, vår Herre. Och han skulle göra det därför att det som är stort och väldigt i världen, det ska alltså, och vist i världen, det ska alltså komma på skam. Tänker det att Herren faktiskt tänker så? Han har den planen. Och varför det då? Ja, det är också det av räddningskaraktär. För om jag kommer på skam för någonting. Skam, det är egentligen en dödsprocess. Någonting håller på att dö hos mig då. Och om jag skäms jättemycket, då blir jag liten och svag. Och så vill man inte se någon i ögonen och allting sånt där. Man krymper liksom ihop. Och Gud låter vissa personer komma på skam just för att de ska krympa ihop lite. Alltså, de har blivit för stor och för mäktig. Och då hindrar ju de här andra personerna som vill tro korsets dårskap. De vill ju komma till Herren, det är Guds avsikt. Så det är klart att Gud gör det, de är största och mäktiga. De blir lite mindre så att vi kan komma fram. Det är inte för att han tycker om att få folk att skämmas. Nej, men han är god. Och han vill liksom skapa utrymme för oss som vill tro på korset. Och kom ihåg det, kära församling. Den dag ni står inför en sån här konfrontation, när det är såna här som propagerar för andra gudar och så. När ni nämner namnet Jesus inför dem, då får ni se en omedelbar reaktion. Omedelbar. Och så är slaget vunnet. Sen kan ni gå därifrån, ni behöver inte göra mer än så. Jag stod och pratade med en kvinna en gång som förespråkade Jambres andemakt. Det var när jag gick i komvux här i Örnsköldsvik för en massa år sedan. Och hon var ju väldigt, ja, det var en väldigt trevlig kvinna. Konstnärligt lagd och allting sånt där. Och ja, hon var jättetrevlig. Och det är lätt att liksom få uppmärksamhet, och hon hade, ja, man har alltid något roligt att prata om. kul kvinna, man kan säga. Så det har varit mycket samtal där. Och vid ett tillfälle då hade jag en kille som hette Tommy, nyss blivit frälst. Och han hade hamnat i samtal med en här. Jag hade känt liksom i anden att jag måste ändå vara lite försiktig med den här damen här. Men Tommy, han var ganska nyfrälst, och han satt där och höll på att diskutera det ena efter det andra. Och kom ingen vart. Och jag tänkte då, så, ja, hjälte som jag ska vara då liksom. Tommy var ju en vuxen kar, men det var jag. Och jag hade bråttom till, men jag tänkte jag strunta i det. Jag går och hjälper Tommy istället. Jag kände ju på han också. Så här är ju en andlig kamp, och han är nyfrälst. Hur skulle han ska klara det här? Det visste inte jag. Han har nog klarat det mycket bättre än vad jag hade förstått. Men det var roligt att få vara med där i alla fall en stund. Och då var det liksom så att det var bara hon och jag kvar då så småningom. Och alla andra var publik. Så det var många, det var kanske 30, 40, 50 personer. De stannade av den här ordväxlingen som vi hade, för här var det allvar. Hon pratade om andlighet och jag pratade om Gud. Alltså det var ungefär skillnaden. Men hon pratade inte om Guds andlighet. Och till slut så kom vi in liksom på att jag då var sjuk och hade sådana problem. Ja, då skulle jag följa med henne, för hon skulle introducera mig till anden Jambres, då heter det, minns jag. Jaha, så ja, det vill jag inte. Och jag var så förvånad, för jag tänkte, men Tommy ser och tittar på det här, och vad jag än säger så har hon något bättre att komma med. Hur ska det se ut? Och jag var nästan desperat. Jag tänkte, Gud, vad gör du? Ska hon besegra en av dina tjänare? Och Tommy som är nyförälder ska stå och titta på henne. Så jag var ganska uppgiven. Så till slut så slängde jag bara ur mig så här. Du får säga så om du vill. Men Jesus är min herre ändå. Och då kom jag på, det var första gången jag nämnde Jesus. Och vi hade stått och pratat en halvtimme. Men jag skulle ha sett hon. Det var som att sticka hål på en ballong. Och alla såg det där. Och sen gick jag bara. Det var inget mer att diskutera. Och så dagarna efter kom det folk och frågade, men vad var det som hände med den kvinnan? Kan du förklara det? Ja, jag kan nog det, men du är inte troende. Så det blir svårt. Men det var just det där namnet Jesus. För vad hon företrädde var en annan andemakt. Och det är inte så att någon av oss behöver vara något särskilt duktig för att liksom kunna få onda makter att försvinna. Det är namnet, i namnet som kraften till det sitter. Inte i våra gärningar, inte hur mycket jag beter mig eller pratar, utan i namnet Jesus sitter. För hela andevärlden är underdånig Jesus. Hela andevärlden. De vet vem som är kung. Så bara han finns i närheten, de lägger sig platt. Och det var vad jag såg hos den här damen då. Så det är verkligt. Korsets dårskap. Men hon var vis och klok och duktig och argumenterade på alla möjliga sätt och vis om precis allting. Hon hade rätt i precis allting, hon visste precis allting, tyckte jag. Så man stod där ganska handfallen. Hon kunde Bibeln bättre än mig till exempel. Säkerligen. Kom jag med några bibelställen så kom hon upp med ett som bräckte mig ungefär. Och så höll det på så där. Jag hade stått över en halvtimme för mig att säga namnet Jesus. Och då gjorde jag mig bara helt uppgivet. Då gick luften ur henne. Vad hade hänt om jag hade sagt Jesus på en gång? Så korsets dårskap, det är verkligt. När vi vågar använda den, när vi vågar tro på den. För det är faktiskt verklighet. Men är det så att vi inte prövar den en gång, hur ska vi kunna tro att det är verkligt då? Då är det bara en teori för oss. Någon gång så kommer Gud att försätta oss i situationer då vi kommer att prövas i vår tro. Och det låter väl hårt att det ska prövas. Men det är inte alls hårt. Det är bara för Gud försätter oss i en situation så att vi ska få upptäcka att det här är sant, riktigt och verkligt. Och så man går ju som en segrare därifrån. I andra kapitlet, första Korinthierbrevet 2 och 1. Och då är det alltså samma Paulus, han som har mördat kristna. Han som har kommit till omvändelse, blev blind, mötte Jesus, gick ut och gjorde ingenting annat än betjäna Jesus efter det. Då skriver han så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Alltså, det här bibelsammanhanget som jag har gått igenom nu, jag är färdig med uppläsningen här nu, det handlar hela tiden om två skillnader, alltså ytterligheter. Guds kraft eller världens vishet. Människors svaghet eller människors styrka. Korset, dårskap eller mänskliga metoder och vishet. Hela tiden. Och Paulus går hela tiden emot det. Och han är hur tydlig som helst. Jag föredrar det svaga. Jag föredrar det som är föraktat. Jag föredrar den här korsets dårskap. Jag föredrar Guds kraft. Om man sen läser mer om Paulus så vet man ju att han tack vare det fick åstadkomma väldigt mycket i Jesu namn. Det finns väl ingenting som han inte var med och gjorde. Jag har bara inte hittat att han väckte upp någon död, men jag kan ha fel där. För Jesus har ändå sagt så att om vi har tro så ska vi också kunna väcka upp döda. Det skulle vara häftigt. Jag hörde en gång en liknelse. Jag vet inte om den är sann, men den är kul. Jag kan avsluta med den här. Det var en svensk präst och så en afrikansk pastor då, som pratade. Jag hade kommit samman på någon konferens. Och de var ju från olika delar av världen och olika traditioner och sådär. Så de hade mycket att lära sig av varandra, tyckte de. Och då frågade den här afrikanske pastorn, den svenska prästen: om ni behöver väckelse, hur gör ni då? Ja, den svenska prästen har väl aldrig varit med om någon väckelse riktigt. Men han visste inte riktigt hur han skulle svara. Men han var på att prata om högmässor och predikningar och gudstjänster och sånt där. Och så. Ja, det lät ju jättefint, tyckte den här afrikanska. Var imponerande med stora, fina kyrkor och allting. Och då frågar då den svenska prästen då i sin tur den afrikanska pastorn: ja, men hur gör ni då? Ja, jag brukar skicka ut några folk till byarna runt omkring och höra efter om det är nyss någon som har avlidit där. Och sen åker vi dit och så väcker vi upp han. Och då blir det väckelse där. Ja, det tror jag det. Guds kraft eller världens makt handlar också det om. Det tror jag att det blir väckelse. Kära vänner, hur klok och vis och mäktig och präktig och rik och materialistisk ska vi än tänka oss att bli i våra liv, så glöm aldrig korsets dårskap. För då är ni förlorad. Ni är förlorad annars. Och då får ni bygga upp ett helt liv, nu får vi bli mångmiljonärer och ha slott och 900 bilar och allt sånt där. Vad hjälper det? Vad tar man med sig den dag man går över gränsen? Ingenting. Och vart är det ni ska vara sen? En hel evighet. Jag vet vart jag är på väg och vart jag vill hamna. Jag är redan räddad ifrån den andra sidan. Helvetet på jorden kan man kalla mitt liv som det var innan jag varit kristen. Ja, det känner du till annars lite hur det kan vara. Ja, det är det. Jag tror faktiskt att helvetet är ännu värre också. Men jag vart ju räddad därifrån. Så varför skulle jag gå tillbaka dit? Jag vill göra som Paulus. Jag vill dö för Jesus. Och då är jag ingenting annat än självisk. Eftersom jag har förstått att även jag ska dö en dag. Jag har förstått att alla människor ska avlida en dag. Så alla, ingen kommer undan det. Och då kan man väl lika gärna få dö för en god orsak då. Nämligen för Jesus. Det önskar jag. Och jag är inte sån. Men jag önskar att jag kunde vara som de här som stenades för döds. Stefanos. Då inför alla, under tiden han håller på att avliva, så tackar han Gud för att han har befunnits värdig att få dö på det här viset för Jesus. Ja, men försök att använda förståndet för att begripa det, så upptäcker ni det ger ingenting. Men försök att tänka in, vad har Stefanos upplevt när han kan säga så i ett sånt ögonblick? Han måste ju ha fått uppleva Jesus Kristus på samma sätt som Paulus. Annars säger man inte sånt. Korsets dårskap, det är en räddning för oss som tror. Men det är verkligen en dårskap för de som går förlorad. Bestäm väg. I Jesu namn. Amen.